Miljöpartiet. Vi har lottat ordningen. När vill de gröna höja bränslepriserna?
Och hur skulle Sverige påverkas av Miljöpartiets migrationspolitik? Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet. Välkommen till Ekots partiledarutfrågning.
Tackar.
Allt bra?
Allt är bra. En fantastiskt vacker morgon. Man tog mig hit till radiohuset. Man vill ju egentligen sitta ute och titta på det här underbara miljön som vi har här.
Vi får nöja oss och sitta inne i studion.
Ja, den är inte så tokig den heller.
Inte det heller. 45 minuter på oss att prata politik har vi, och vår allra första fråga är: vilket är ditt viktigaste vallöfte?
Det är att vi ska sänka utsläppen och bryta Sveriges fossilberoende. Och det här ska vi göra på ett rättvist sätt. Och vi vet att Sverige har allt att vinna på en snabb och rättvis klimatomställning.
Och varför är just det här ditt viktigaste vallöfte?
Därför att det här är helt avgörande, inte minst för klimatet. Vi ser ju vad som händer nere på kontinenten med bränder och torka. Det här är någonting som är på gång. Vi måste ta vårt ansvar och göra det. Det handlar också om att se till att hushållen inte fastnar i fossilberoendet, vilket Tidöpartierna nu har ägnat 4 års tid åt att göra, att låsa fast dem i en bensinpopulism som gör det svårare för hushållen. Det är också en fråga för vår industri, våra företag, att de kan utvecklas och vara med i det faktiskt klimatrace som är, och ta upp konkurrensen med till exempel Kina. Det handlar om arbetstillfällen, det handlar om Sveriges framtid. Klimatet är en framtidsfråga.
Och vi kommer till klimatet lite senare, men vi ska först fördjupa oss i migrationspolitiken. Miljöpartiet vill nu återigen se ett skifte i den. Ni beskriver det som en human, solidarisk och rättssäker migrationspolitik. Vad skulle vara den största skillnaden med den mot idag?
Det skulle vara att vi inte hamnar i det som vi har sett nu med Tidöpartierna, med den utvisningspolitik som man har ägnat sig åt. Det är ju hemskt att se detta som har varit med tonårsutvisningarna till exempel, där barn som har vuxit upp här, de kanske inte är födda här, de har vuxit upp här, de har sina föräldrar här, när de blir myndiga. De är helt integrerade, de går i skolan, de pratar svenska som alla andra, de är en del av svenska samhället, slängs ut och hamnar i länder där de aldrig har varit. Och det här är en del av den politik som Tidöpartierna nu har bedrivit. Man vill bli av med folk från Sverige istället för att se till att faktiskt ta hand om de som är här.
Så vilken signal vill Miljöpartiet att Sverige skickar till flyktingar och migranter i världen?
Signalen är, men Sverige är ett... ska vara ett humant och rättssäkert land när det gäller flyktingpolitiken, och se till att de som kommer hit tas om hand. Det är helt nödvändigt. Och vi ska ju stå upp för asylrätten. Vi tycker att asylrätten är ingenting som man kan tumma på. Många partier har ju försökt och varit inne på att man ska luckra upp den. Så vad det handlar om är att de som kommer hit, som har rätt att vara här, ska man ju också ta om hand. Och det handlar också om frågan hur vi gör när de är här, med integrationen, att de blir en del av det svenska samhället.
Och vi tänkte prata lite mer om det om en liten stund. Men i förra veckan så korsade omkring 72 000 människor på väldigt kort tid gränsen mellan Marocko och den spanska exklaven Ceuta. En förklaring som lyfts i debatten är att bilden av Spaniens migrationspolitik skulle kunna ha spelat in här. Hur stor betydelse bedömer du rent generellt att migrationspolitiken har för hur många som söker sig till ett land?
Jag ska säga, när det gäller Ceuta så där så sprang ju statsministern Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson genast ut och hävdade att det hade att göra med Spaniens politik. Och vi ser ju att det uppenbarligen var något helt annat.
Nu frågar jag bara rent generellt, hur bedömer du att migrationspolitik, vilken roll spelar den för hur många som kan vilja söka sig till ett land, tänker du?
Men det är klart att det kan spela roll. Alltså, om man har ett land som är extremt inhumant och inte tar hand om de flyktingar som kommer dit, om det är så att det är kvotflyktingar eller vad det är för någonting, så är det klart att man drar sig för att ta sig till det landet. Men jag har svårt att förstå vilka länder som vill vara inhumana mot människor. Det är det handlar om. Vi ska ju ta hand om de som kommer hit. Sen ska vi ha en ordnad invandring, och vi ska se till att den är rättssäker. Det betyder inte att alla ska komma hit. Det betyder att vi ser till att de som faktiskt kommer hit tas om hand på rätt sätt.
Men när ni då säger att ni vill att Sverige ska vara öppna för att ta emot fler asylsökande, ni vill ha ett solidariskt ansvar inom EU som ni säger, hur stor ökning betyder det i praktiken?
Ja, När du pratar om EU, så det solidariska ansvaret, det finns ju den nya migrationspakten inom EU som har börjat gälla. Och den är ju, fungerar ju så att då kommer det flyktingar till EU, så delar man ut dem solidariskt över länderna. Det ser till att man gör en fördelning så att alla tar ett jämnt ansvar.
Är det det ni är ute efter då? Ett jämnt ansvar utifrån befolkningsstorlek i EU, eller?
Ja, alltså det är ju det som är... politiken i EU, det är det som gäller och det är ju grunden för det. Sen pratar vi också om kvotflyktingar, och det är ju ett system som ligger på EU-nivå som handlar om de mest utsatta, det är kvinnor och barn, HBTQ-flyktingar och andra som verkligen är utsatta som kommer den vägen, och där finns det ju fasta tal.
Just det, men om man tar de här asylsökande då, om Miljöpartiets linje skulle gällt i fjol till exempel när Sverige tog emot 6700 asylsökande, skulle det varit mer i proportion till EU-storlek, då skulle vi tagit emot drygt 15 000 då om ni hade suttit i regering.
Ja, det vad som är nu är att vi har ju ett reglerat system i EU som talar om hur man ska göra. Och där är det så att man fördelar ut över länderna.
Men det är det ni vill? Ni vill ha det då i proportion, ja, eller?
Jag vill. Det är det som är, det är det som gäller och det som är bestämt sig i EU-parlamentet. Och det är det som kommer att vara.
Men så i fjol tog Sverige emot 1% ungefär av alla asylsökande som kom till EU. Ni skulle vilja att det var mer då, eller hur ska jag tolka det?
Ja, men vi anser att vi ska ta emot det som vi har ansvar för att ta emot. Och vi tycker ju inte om den här principen som man har då tänkt sig, ju att man ska kunna köpa sig förbi som land. Att vissa länder då betalar, så är det andra som tar emot dem. Utan det ska vara ett solidariskt mottagande. Vi ska vara ett land som faktiskt tar ansvar. Det finns inte exakta siffror i detta, utan det beror ju på vad som händer i EU.
Miljöpartiet satt ju i regering under den stora flyktingvågen för drygt 10 år sedan, när Sverige under flera år tog emot en tiondel av alla asylsökande i EU. Varför ska mottagandet vara solidariskt nu, som ni säger, när det inte var det då?
Därför att vi ska ta vårt ansvar. Vi är ett land som har möjligheter att ta emot flyktingar. Vi ska ha ett system som gör att de kommer hit och blir integrerade. Att de känner sig välkomna när de väl är här. Och det är ju inget konstigt. 10 år sedan så fanns inte de system som finns idag. Vi är i ett annat läge idag.
Men trots att Sverige då drog ett större lass än andra länder gjorde då, så har vi inte tagit tillräckligt med ansvar. Eller?
Nej, jag säger inte att vi inte har tagit tillräckligt ansvar. Då tog vi emot många, och det kan man ju säga att det var ett ansvar, eller vi öppnade gränserna i det läget. Nu har vi ett annat system, och det tycker vi man ska följa till punkt och pricka. Det är ett system som är reglerat och man fördelar ut över länderna. Då finns det ju partier som inte vill det här, och frågan är hur långt bak i tiden ska vi liksom räkna när man tog emot flyktingar? Ska vi tillbaka till andra världskriget när det var för flyktingar? Mm. Så att det här, nu är vi här med detta system, det ska vi följa.
För alla de som kom till Sverige när ni satt i regering har ju inte integrerats fullt ut. Utom europeiskt födda utgör nästan hälften av de långtidsarbetslösa till exempel. Vi har runt 170 utanförskapsområden i Sverige. Trångboddheten i dem har ökat. Barn i de här områdena har lägre meritvärden i grundskolan. Bland annat, vilket ansvar har ditt parti för den situation vi har idag?
Ja, det är klart att när vi satt i regering så kunde man ha gjort mer. Men det var ju också stora flyktingströmmar då. Det som vi har sett nu, de senaste åren, framförallt de senaste 4 åren, det är ju att man inte har arbetat med integrationen. Man har inte arbetat med sättet att få in de som har kommit hit. Snarare har man arbetat hårt med att de ska känna sig otrygga, att de gärna ska lämna landet och att de ska ha en känsla av att de inte hör hit. Egentligen att de ska lämna landet. Och det innebär ju att man skapar en känsla av att man inte har plats här, och därmed så har man svårt att integreras och komma in på arbetsmarknaden till exempel.
Men jag tänker på, det var ju när ni satt i regering som den asylrelaterade invandringen till Sverige var som störst. Hur ser du ändå på ansvaret ni har för hur de också hade kunnat integreras på ett bra sätt i Sverige?
Men självklart så, det gjordes ju mycket arbeten då och under tiden. Det var många som kom, man arbetade hårt med det här och man lyckades inte i alla delar. Vi skulle ha gjort mer, och framförallt så borde man ju fortsätta att göra mer. Nu när man har lägre flyktingströmmar så skulle man ju kunna ha en mycket bättre politik för de som kommer hit. Och den saknar ju vi idag. Det är ju snarare tvärtom. Vi anser ju till exempel att man redan från dag 1 när man kommer, när man söker om asyl, då ska man börja lära sig svenska, samhällskunskap. Man ska se till att de kan komma ut på arbetsmarknaden så att den här processen börjar tidigt. Och det har man ju sett till att det inte kan vara så idag.
Rent sakpolitiskt vill ni på flera sätt gå tillbaka till det som gällde före flyktingkrisen 2015. Ni vill återinföra permanenta uppehållstillstånd, ta tillbaka spårbytet och särskilt ömmande omständigheter för att få stanna. Ni vill inte skärpa kraven på anhöriginvandring bland annat. Hur ska Miljöpartiet undvika att invandringen blir större än vad Sverige klarar av att integrera?
Ja, som vi pratade tidigare om det system som EU har idag. Jag ska säga att vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag. Men sen har vi EU-system då som reglerar det här.
Vi klarar av att ta emot fler än vi gör idag.
Ja, och vi säger ju också det att när det gäller kvotflyktingar så anser vi att vi bör ta emot fler. Och där säger ju FN, de vill ju att vi ska göra det. De riktar ju speciellt liksom uppmaningar att göra det för att det är så otroligt utsatta människor det här handlar om. Det finns ju en hel del politik som vi inte ser är bra. Jag menar, nu pratar om permanent uppehållstillstånd. Nu är det regeln att man inte får det. Man vet inte om man får stanna kvar här. Det gör ju också att det är mycket svårare att få folk att känna sig integrerade och bli en del av det svenska samhället. Därför man vet inte vilken dag man blir utslängd. Det är ju som med tonårsutvisningarna. Helt plötsligt så står man där och så slängs man ut ur landet. Man har ingenting att hantera där. Anhöriginvandringsdelen, vi ska ju fatta beslut nästa vecka i riksdagen om nya regler. Och där ska man göra det ännu svårare att ta emot anhöriga, barn, en partner, en man eller en fru. Och då har man ju då hittat på där att vissa inkomstkrav. Och är det så att man då har en inkomst, då kan man få ta emot ett barn. Har man högre inkomst kan man få ta emot fler barn. Blir man av med jobbet, då kan de slängas ut i landet. Det är bara tanken att man har sina barn, man har kommit hit, just, man slänger ut.
Och ni kommer rösta nej till de här förslagen då. Jag tänkte bara till sist innan vi byter ämne. Du sa att ni kunde gjort mer tidigare och så pekade du på att det var stora flyktingströmmar. Så därför undrar jag bara till sist, hur många fler asylsökande kan Sverige ta emot och samtidigt klara den här viktiga integrationen med tanke på de problem du också har pekat på att vi har?
Ja, men vi säger ju till exempel när det gäller kvotflyktingar att vi bör kunna gå från 900 till 5 000.
Man tänker kvotflyktingar är en sak, ni vill öka från 900 till 5 000. Men om man tittar på asylsökande?
Ja, men det finns ingen siffra på det, utan det är ju, kommer man hit och vill söka asyl så ska man ju få sin sak prövad. Så är det. Och har man inte asylskäl så ska man inte vara i landet. Men det finns inte en fast siffra på detta. Men jag vill återigen understryka detta, att EU nu har ett system som reglerar den här frågan om hur många som kommer till olika länder. Och det ska vi hålla oss till.
Och skulle det vara proportionerligt utifrån vår storlek i EU så skulle det handla om ungefär 15 000 om man tittar på från förra året. Och där tycker du att vi kan vara ungefär?
Ja, vi ska följa det system som EU har satt upp.
Med det ska vi prata politiska prioriteringar. Ni tycker lite annorlunda om just det här när man jämför med Socialdemokraterna. Det tar vi senare, men nu handlar det om några andra frågor, nämligen några av de svar ni gett i SVTs valkompass som finns i Sveriges Radios app. Där svarar Miljöpartiet bland annat att ni vill lagstifta om kortare veckoarbetstid. Ni vill se lite mindre militärt och ekonomiskt samarbete med USA. Och så svarar ni att ni är emot sänkt straffbarhetsålder för vissa grova brott.
Om du ska prioritera just de här tre frågorna, kortare arbetstid, mindre ekonomiskt militärt samarbete med USA och inte sänka straffbarhetsåldern, vilken är allra viktigast?
Oj, det är ju inte så att det här är frågor som står mot varandra. Det här är alla otroligt viktiga frågor. Jag menar, straffbarhetsåldern, idén att man ska slänga 13-14-åringar i fängelse mot allt bättre vetande, mot all forskning, mot allt som vi känner om vad det gäller barn. Det är en otroligt viktig fråga. Det är ju någonting som vi hårt kommer att stå upp för, att vi inte ska ha barn i fängelse.
Det här gäller då 14-åringar och vissa grova brott kan vi väl lägga till då, ja, som ni ska rösta om i nästa vecka då. Just med tanke på det förslaget när det gäller kriminalpolitiken där. Miljöpartiet har ju sedan tidigare också röstat nej till bland annat dubbla straff för gängkriminella, anonyma vittnen, mer kameraövervakning. Vilka delar av Tidöpartiernas kriminalpolitik skulle ni försöka riva upp om ni fick?
Ja, jag menar, vi pratade om jag säger 13-åringar fängelse för det de ville lägga fram och sen så fick de ju backa för att
det. Men om det vi bortser från just ja, det och tar vad ni skulle vilja riva upp.
Vi tycker ju inte heller att vi ska ha ungdomsfängelser. Vi tycker att man ska ha det som kallas SIS, det vill säga där man satte barn, ungdomar, när de hade begått brott. Där ska de vara. Det är en institution som har kompetensen, som vet hur man gör, som har skolgång. Man ska inte in med barnen i den här vuxenvärlden som är fängelser, som stigmatiserar och skadar dem mer än att man löser det här.
Så den reformen med tonåringar i fängelse skulle ni försöka riva upp?
Ja. Och sen har vi ju då, nästa vecka så vill man ju då, eller nu under augusti så vill ju regeringen driva igenom straffskärpningar som är generella. Och där visar ju allt att det här fungerar ju inte. Vi har nu hamnat i ett läge där våra fängelser är tvärfulla. Utbyggnaden fungerar inte.
Så dubbla straff för gängkriminella till exempel, skulle ni riva upp det också?
Nej, enskilda straff. Men det som man vill göra nu är en generell straffskärpning på allt. Om man vill ta bort möjligheten till villkorlig frigivning som har varit. Och det här sa ju då kriminalvården här senaste förra veckan att det här går inte. Vi kan inte ta emot de här. Det funkar inte förrän 2040. Vi har en regering som har rusat på med ett stort antal åtgärder som de inte har en aning om vad det får för konsekvenser. Och alla remissinstanser säger att de är helt ute och cyklar på det här området.
Men Socialdemokraterna, de har röstat för de flesta av regeringens reformer på kriminalområdet och har lovat fortsätta driva en hård kriminalpolitik. Tror du att Miljöpartiet skulle kunna ändra på Socialdemokraternas linje?
Ja, jag menar, vi baserar ju våran kriminalpolitiska linje på den forskning och den vetenskap som finns och vi vet hur saker och ting fungerar. Det blir ju en diskussion med Socialdemokraterna. Såklart.
Men hur skulle du kunna få dem att ändra sig?
Nej, men till exempel när det gäller 13-åringar, eller så inte 13-åringar i fängelse, men de har gjort vissa förändringar. Och det till exempel så jag ser det som möjligt att faktiskt göra vissa förskjutningar.
Vad konkret skulle du kunna få dem att ändra sig på? Tror jag.
Exakt vad vi kommer att lösa, det tar vi sen när vi har förhandlat. Men vi ser att det här har gått för långt, på tok för långt när det gäller straffskärpningar. Vi har ju stora problem med kriminaliteten, med att det går ner i åldrarna. Men det sätt som regeringen gör det på gör att de snubblar iväg och inte har baserar det här på vettiga analyser av vad som behövs.
Socialdemokraterna har ju också röstat för de här förslagen och det är de ni vill sitta i regering med. Men vi kommer återkomma lite senare till flera av de här frågorna ni kommer behöva reda ut efter ett val i så fall.
Får jag bara säga det, eftersom ni tog då valkompassen. Frågan om arbetstid tycker jag är ju egentligen den mest roliga och mest spännande och har stor betydelse för svenska folket. Vi vill ju sänka arbetstiden till 35 timmar per vecka. Och gå ner till en 4-dagars vecka. Det är spännande saker.
Det här är Ekots partiledarutfrågningar inför valet. Miljöpartiets Daniel Heldén är gäst idag i en halvtimme till knappt.
Och nu närmast priset för att tanka. Efter regeringens tillfälliga skattesänkningar så kostar bensinen idag drygt 14 kronor. Dieseln nära 19 kronor liten. Är det för billigt att tanka idag?
Ja, det är det. Framförallt så tog man ju stora skattesänkningar på bensin och diesel för ett par månader sedan när Hormuzsundskrisen drog igång. Och jag har ju sagt i många sammanhang att det där var ju hål i huvudet att sänka skatten på de här bränslena som det är en brist på. Och vi vet att den här tillfälliga sänkningen försvinner i september. Då
just
far det upp.
Då blir det 3-4 kronor dyrare när den sänkningen försvinner. Är det då en mer rimlig nivå enligt dig? 18 kronor för bensinen och 23 för dieseln?
Nej, alltså vad vi säger är vi behöver höja bränsleskatterna därför att vi ska blanda in biodrivmedel i tanken. Det är helt nödvändigt. Reduktionsplikten. Och det kan man huvudsakligen göra på diesel och då höjer vi skatten på bensin så att det här blir som en jämnbördig höjning. Och det är en tillfällig sak därför vi vill också införa något som kallas ett utsläppshandelssystem senare. Då tar branschen över liksom hur det ska vara med prissättningen. Men det, vi säger att det är ungefär 2 kronor, 2,20 som det här innebär.
Och när vill ni driva igenom den höjningen?
Ja, så snart som möjligt, därför att vi behöver göra åtgärder för att få ner utsläppen. Vi behöver få in reduktionen i biodrivmedlet i tanken. Vi behöver se till att man kör mindre.
Så en höjning behövs så snart som möjligt, säger du. Men samtidigt sa ni i juni, när bensinen kostar runt 17 kronor, att priset var väldigt högt och att Hormuzkrisen hade gjort att det inte längre var läge för skattehöjningar. Så hur går det här ihop? Höjningar eller inte höjningar?
Nej, vad vi sa då var att i och med att vi vet att Trump sätter igång och twittrar och då hoppar bensinpriserna och dieselpriserna upp och ner, att vi kunde inte riktigt veta hur vi ska hantera det här i det läget. Men vi står fast vid att vi behöver blanda in biodrivmedel i tanken, vi behöver få ner utsläppen från trafiken. Tidigpartierna har ju liksom rusat utsläppen från transporterna och då behöver vi också höja priserna och det ligger fast. Men nu vet vi exakt inte vad bensinpriserna är, så att diskutera vad nivån är framöver, det är inte möjligt.
För det Amanda Lind sa i juni, det var att nu är vi mitt inne i en kris då bränslepriserna är väldigt höga. Och det är klart att vi inte kommer höja några bränsleskatter nu, det var så hon uttryckte sig då. Men om jag tolkar dig här och nu, ni vill inte att de här tillfälliga sänkningarna ska fortsätta sen, då pratar vi 3-4 kronor till på priset och så vill ni lägga på ytterligare 2 kronor, så att då är vi uppe på 20 kronor för bensinen om ni får bestämma inom några månader.
Ja, och vi vet heller inte vad världsmarknadspriset är, om det har gått ner eller vad som har hänt. Det centrala i det här är ju att vi säger att de där pengarna som vi tar in på den här höjningen, den ska vi skicka ut till kollektivet, till de som inte har alternativ till bilen.
Låt oss återkomma till just det om en stund, för det finns många detaljer i det. Men kan man säga under mandatperioden, finns det en gräns för hur mycket Miljöpartiet är berett att höja bränslepriserna kommande 4 år?
Det är inte frågan om att vi håller på att höja en massa bränslepriser. Det är frågan om att vi säger nej till tidigpartiernas sänkningar.
Jo, men hur mycket kan priserna stiga under nästa mandatperiod? Finns det något tak för det om Miljöpartiet bestämmer? Eller kan det sticka upp?
Vi har ingen aning om vad som händer med Trump och Hormuzsundet.
Nej, men du pratar om de politiska besluten som påverkar priset. Finns det en gräns för er eller kan det bli så många skattehöjningar som ni anser är möjligt? Rimligt?
Nej, men vi har pratat om en skattehöjning och sen har vi sagt att man ska gå in i ett utsläppshandelssystem. EU har ett sånt som träder i kraft 2028. Vi vill ha ett som ligger uppe på det som är nationellt. Och det är inte vi som styr det politiskt utan det är branschen. De får möjlighet att köpa rätten att släppa ut och om de minskar utsläppen så blir det inte så stora höjningar. Det är inte vi som sätter det, det är andra som gör det. Så vi har inte part i detta.
Men det här är politiska beslut från er sida som kommer påverka det här. Så därför undrar jag, under mandatperioden, är det rimligt att tro med Miljöpartiets politik att priset stiger 8 kronor ungefär om vi räknar från idag?
Utsläppshandelssystemet är där oavsett vilket parti som sitter i riksdagen.
Absolut, så den delen... men ni vill inte förlänga de tillfälliga sänkningarna. Ni vill ha skattehöjningar och mer inblandning av biobränslen. Så sammantaget med allt det som väntar oss med Miljöpartiet i så fall, pratar vi ungefär 8 kronor mer per liter?
Nej, alltså... Vi ska bli av med de skattesänkningar som är tillfälliga nu. EU godkänner inte att de är kvar. Så att de försvinner oavsett vilket parti
man
som är.
Man kan ansöka om en förlängning.
Ja, man kan ansöka om förlängning och det tycker man absolut inte man ska göra. Därför att vi låser fast svenska folk ännu mer i ett fossilberoende. Och det är det vi ska komma ut. Och det var ju liksom mitt första vallöfte här. Att vi ska komma ur detta därför det stärker Sverige. Det stärker svenska hushåll om vi blir av med det fossila. Om vi går över till elbilar, om vi åker mera kollektivt, om vi åker tåg. Det är det vi ska göra. Och det här är ju som en med vår politik så hjälper vi svenska folket att komma ur det här problemen som är och sluta prata om bensinpriser upp och ner. Vi ska bli av med det fossila.
Vi petar lite i det här med priserna just. För i juni så pausade ni då alltså ett förslag på skattehöjningar på bränsle med hänvisning just till Hormuzkrisen. Det var väldigt dyrt, sa Amanda Lind då. Men för 4 år sedan, när det kostade ännu mer att tanka efter Rysslands invasion av Ukraina, då ville ni inte göra det billigare för alla bilägare. Hur går det där ihop?
Ja, men... Vad vi sa då, precis som vi säger nu, man ska inte göra de här typerna av skattesänkningar. Därför att vi behöver ha ett tryck på att ställa om. Vi har haft 4 år nu där Tidöpartierna ägnat sig åt att sänka bränsleskatterna, se till att det blir billigare, istället för att göra de förändringarna, det vill säga introduktion av en massiv elbilsintroduktion. Se till att vi får in det förnybara i tanken. Att vi kan åka kollektivt, att tågen fungerar och allt det här.
Ja, försöker bara förstå diskrepansen här lite. För att för 4 år sedan då kostade bensin och diesel ungefär 23 kronor, 28 kronor, någonting sånt. Och då ville ni inte göra det billigare för alla bilägare. Men nu i juni när det kostade 17 kronor, då sa ni att det var för dyrt och ville inte gå vidare med några skatte. Höjning, jag bara undrar, i en kris tar ni hänsyn till vad hushållen får betala för lite pris, men inte i en annan. Varför det?
Nej, det som var nu i somras, det vi sa var att vi vet inte hur priserna hoppar upp och ner, vi vet inte vad som händer.
Men det visste ni med efter Rysslands invasion då på ett annat sätt, eller?
Nej, men då handlade det ju om att man... I det läget, man skulle inte göra det. Vi tycker fortfarande inte att man skulle ha sänkt de här bränsleskatterna. Vi tycker inte man skulle gjort det 2022 heller. Därför att vi behöver se till att det förnybara, att elbilarna introduceras. Hela den här bensinpopulismen som vi pratar om är skadlig. Och vi har inte sagt att vi inte tycker att vi ska höja bränsleskatterna. Men vi hade inte en aning om vad som hände därför att Trump ställde till alltihopa. Det var frågan om åtgärder då. Vad de gjorde 2022 var att de satte igång och sänka. Vi vill inte sänka nu heller och vi vill inte det då, utan vi vill göra det som hjälper svenska folket att ta sig ur fossilberoendet.
En fråga då om det här som du var inne på tidigare. De prishöjningar på bränsle som era förslag leder till, det vill ni kompensera vissa hushåll för med en grön återbäring som ni kallar det. Det gäller främst landsbygdsbor och en del låginkomsttagare. De andra då, de som bor i större städer eller pendlingskommuner, där ska de flesta inte få det här stödet som vi förstår det. Hur många handlar det om som inte kommer att få del av den här gröna återbäringen?
Det är ju en majoritet som inte får det här stödet, men det är ju landsbygd, det är glesbygd, det är de med lägre inkomster. De behöver det här stödet, de har inget alternativ, de har inte kollektivtrafiken som man har till exempel i städerna.
Kan man säga att 8 av 10 ungefär får inte stödet, det är så vi räknar på större städer, pendlingskommuner enligt SKRs definition?
Vi har inte följt riktigt deras definition, jag tror att det är fler. Men det centrala här är ju att vi sätter ju in då åtgärder för att man ska kunna byta till elbil med en subvention av att köpa elbil eller att leasa elbilar. Och vi ser till att vi inför också ett Sverigekort som gör att kollektivtrafiken blir billigare. Ett kort som gäller i hela landet, man inte behöver fundera på var man åker. Och det där är ju landsbygden när man inte har några alternativ, där stöttar vi de som har det svårast medan vi stöttar resten av landet med andra åtgärder.
Men de här som är lite mitt emellan då, som tar bilen till jobbet för att det är väldigt långt pendlingsavstånd men som då får betala allt mer för att tanka för att komma dit, de som kanske inte har råd att köpa en elbil ändå, vad är lösningen för dem?
Med det system när det gäller elbilar så bedömer jag att man kan köpa en elbil, för man kan också köpa en begagnad elbil för de stöden. Man kan leasa elbilar och det gör att de flesta, vi har ju sagt att alla som behöver en bil ska ha råd att köpa en elbil.
Hur vet du att alla kommer ha råd med det?
Ja, självklart kommer det inte vara varenda person, men vi har stöd och åtgärder som gör att vi kan göra den här övergången. Om vi tittar på vad som händer i våra grannländer. Danmark har över 70% elbilsintroduktion. Norge över 90%. I Sverige ligger vi på ungefär 40% därför att regeringen ryckte bort alla stöden till elbilar. Det här gör ju att vi ligger långt efter. Där måste vi in och ge stöden. Och till exempel om man bor i städerna och vill man ha en bil, ja, då ska man se till att man skaffar sig en elbil.
Det går lite vidare. Ni vill ju då, som vi har varit inne på, bilda regering med Socialdemokraterna. Flera stora viktiga frågor skiljer ni er åt i vad ni tycker. Till exempel migrationspolitiken. Enligt Socialdemokraterna står ju de för en stram migrationspolitik. Partiledaren Magdalena Andersson har sagt att hon garanterar att ni inte kommer få igenom en så kallad solidarisk fördelning av flyktingar inom EU. Det sa hon till Aftonbladet. Kan du garantera att ni visst kommer få det?
Det är ju svårt att garantera vad man får igenom. Vi kommer ju driva att vi ska ha en solidarisk flyktingpolitik. Vi vill att vi ska ha en human och rättssäker flyktingpolitik.
Ni kommer att driva det, men hur stort genomslag måste ni få för er migrationspolitik om ni ska kunna stå för regeringens linje?
Ja, vi måste ju se till att det här fungerar på ett smart och rättssäkert sätt. Och vi ska ju inte ha den typen av politik som vi haft nu med Tidöpartierna som har de här tonårsutvisningarna till exempel. Den här kompetensutvisningen av arbetskraft som vi ser i Sverige idag. Och vi ska inte ha den typen av anhöriginvandring som man nu genomdriver som splittras, en familjesplittringspolitik. Det här är saker vi kommer driva hårt.
Det är en viktig fråga för er. Finns det någon punkt ni inte kan vika ner er på?
Vi kommer aldrig vika ner oss när det gäller att få ner klimatutsläppen.
Det var en annan fråga. Vi pratar mycket klimat, men en annan aspekt här är kärnkraft. Miljöpartiet är emot ny kärnkraft i Sverige. I juni meddelade regeringen att staten går in som majoritetsägare i Videberg Kraft som planerar för 3 modulära reaktorer vid Ringhals. Och nu finns det ett avtal om statligt stöd med lån, riskdelning och prisgarantier. Vi undrar om ni sitter i regering, skulle ni försöka dra tillbaka ansökan till EU-kommissionen som ska pröva det här statliga stödet till ny kärnkraft?
Vi vill ju inte se ett statligt stöd till ny kärnkraft. Det är en enorm massa pengar som man håller på att slänga bort. Det är skattebetalarnas pengar. Det är över 1 000 miljarder som ligger inlåsta i de här projekten.
1 000 miljarder, vad bygger du den siffran på?
Den bygger på 2 saker. Det är ungefär 400 miljoner till det här som man ska få igen för om elpriserna är för låga, det vill säga att det inte betalar sig alls.
Men det kan ju inte du veta eftersom elpriserna framåt är osäkra, så det är ju en högst osäker siffra.
Det är en osäker siffra, men det är det som man har stängt in som finns i potten här. Och vi vet att kärnkraften är enormt dyr att bygga. Det är någonting som är dyrt när den väl producerar elen.
För regeringen räknar med mellan 2 och 7 miljarder per år i det stöd som man satt upp.
Ja, de har ju lagt 400 miljarder i den här potten för de första delarna av de här projekten. Det är det som man riskar. Man vet inte exakt vad det handlar om. Men det är 400 miljarder. Sen är det 440 miljarder som man ska låna. Och
220 miljarder i det här projektet är det som regeringen har mandat.
Ja, nu pratar de just Videberg Kraft. Men man har ju i första steget så vill man ju gå vidare. Så det är 1 000 miljarder. Det ligger 180 miljarder för att ta hand om avfallet. Bara
det här,
avfallet.
Det här är ju lån också. De kan ju betalas tillbaka sen. Så jag bara undrar hur du kan veta att det skulle handla om 1 000 miljarder när du säger den siffran.
Ja, men lån är ju någonting som det finns en risk. Och det enda vi vet med ny kärnkraft, om det ens fungerar, så tar det enormt lång tid. Det blir enormt mycket dyrare än man någonsin har tänkt sig. Och det här projekten som man nu pratar om med Videberg Kraft, det är dessutom någonting som inte har byggts ännu. Så man vet inte ens om det kommer fungera. Och fungerar så kanske man förlorar alla de här pengarna.
Med det sagt, grundfrågan här var nämligen att kommer Miljöpartiet, om ni sitter i regeringen, försöka dra tillbaka den här ansökan till EU-kommissionen om statligt stöd?
Ja, vi vill ju inte se de här pengarna till ny kärnkraft. Vi vill ju inte se ny kärnkraft. Vi tycker det är helt fel, därför att svenskt energisystem behöver något annat.
Så det är alltså så att ni kommer arbeta för att den ansökan dras tillbaka?
Ja, vi vill inte se. Vi har ju sagt nej till de här lagförslagen när det gäller just alla dessa pengar som man vill slarva bort på ny kärnkraft. Vi vill ju se att vi istället ser till att vi får igång utbyggnaden av sol, vindkraften, inte minst den havsbaserade. Om man ser till elektrifieringen av Sverige så är det ju Tidöregeringens största misslyckande. Vi får ingen ny el, vi får inga elbilar ut på marknaden, industrin skriker efter el, det kommer inte.
När skulle ni försöka dra tillbaka den där ansökan?
Alltså, när vi sitter i regering efter valet så är det klart att vi kommer att gå igenom och se alla de här ansökningarna och avtalen och så vidare innebär. Videberg Kraft till exempel, det bolag som staten nu ska äga den majoriteten i, har ju tecknat några avtal. Vi har ingen aning vad som finns där, för man har hemligstämplat.
Enligt energiministern skulle det bli jättedyrt att riva upp de här avtalen eller att ändra dem så att det fördyrar projektet. Hur mycket är du beredd att betala för att riva upp det?
Alltså, energiministern har ägnat 4 års tid att försöka bygga kärnkraft. Ulf Kristersson sa att man skulle ta ett första spadtag. Eller Svantesson sa efter 100 dagar skulle man
börja bygga. Förlåt, men frågan här var hur mycket är du beredd att betala för att riva upp det?
Jo, men jag kommer till min poäng. Ulf Kristersson har sagt att man ska inte lägga några pengar på ny kärnkraft, utan det ska liksom marknaden göra. Nu står man där med 1 000 miljarder, man har inte byggt någonting. Man pratar om att man har avtal som ska vara jättedyra att riva upp. Men ingen får se de här avtalen. Så därför har vi ingen aning om, jag tror ju inte att det här är avtal som är hållbara på det sättet. Men det återstår att se, och det får vi titta på när vi hamnar i regering.
Det var så att det kom en rapport från Energiforsk som är Svenska kraftnäts- och energibranschens forskningsföretag tidigare i somras. Du har själv hänvisat till just den rapporten. Den rapporten pekar på att ett elsystem utan ny kärnkraft blir mer sårbart när vind- och vattenkraft producerar lite under längre perioder. Är du beredd att riskera väldigt dyr el, eller kanske att områden kopplas bort helt från elnätet när det förnybara inte levererar?
Alltså vad den rapporten säger ju för det första, och som Svenska kraftnät säger, det är fullt möjligt att ha energisystem utan ny kärnkraft. Det är liksom helt okej.
Okay. Den pekar på risker med olika elsystem och visar på risken med kärnkraft eller utan kärnkraft. Så just det den säger om ett sånt scenario som du vill ha, ett mer sårbart elsystem med vind- och vattenkraft. Så är du beredd att riskera det där, att elpriser sticker eller att områden kopplas?
Ja, men om man tittar på vad de pratar om, att det kan komma tillfällen när det blir dyrare. Men det är också så att med alternativen så blir det i andra tider billigare. De säger inte att det stora hela skulle bli billigare med kärnkraft, utan tvärtom så vågar de inte uttala sig om det.
De säger att det inte säkert går att slå fast att vårt elsystem blir billigare utan eller med ny kärnkraft. Så att det är väldigt stor osäkerhet kring just kostnaden även i den här rapporten som man pekar på.
Ja, men det är det, och dessutom så är det ju så att med det förnybara alternativen så är det ju marknaden som huvudsakligen bygger och bekostar alltihopa, och det hamnar inte på skattebetalarnas ficka. Det intressanta är ju att i det stora hela så fungerar det här, och det här handlar om, du pratar om elpriser. Det är inte så att elpriserna skulle rusa iväg eller att vi inte skulle ha någon el, för det har man nu byggt upp ett system som fungerar. Det intressanta är att med det förnybara så kan vi få elen här och nu till industrin som behöver den imorgon, inte om 20-30 år som den nya kärnkraften kanske innebär att det tar.
Kanske ett havsbaserad vindkraft kommer på plats just imorgon, men den sårbarheten som ändå kan finnas ibland med ett elsystem utan ny kärnkraft, du är beredd att ta den risken?
Ja, och dessutom så ser vi ju en fantastisk teknikutveckling på det här området där länderna runt om i världen just ägnar sig åt att bygga ut det förnybara. Över 90% av allt som byggs nu i världen är vind och sol. Och sen har man de bassystem, som vi ser grön baskraft, som stöttar upp det här. Och där är den stora teknikutvecklingen, inte på kärnkraft som är en gammal teknik från 1900-talet som vi inte behöver, bara är dyr och ställer till det. Ska vi klara klimatomställningen, då måste vi gå lös på det förnybara här och nu så att vi kan göra den snabbt och säkert, inte prata om kärnkraft i framtiden.
Lite mer då om era olika förslag och deras effekter och konsekvenser. Ni vill att 1% av BNP per år, ungefär 60-70 miljarder kronor, ska gå till den gröna omställningen. Ni vill också låna mer. Statsskulden kan öka från 35-50% av BNP, har du sagt. Samtidigt ska vi också jobba mindre. Karensavdraget ska tas bort. Ni vill ha mer flexibel pensionsålder. Vilka ekonomiska risker är du beredd att ta för klimatfrågans skull?
Om vi inte löser klimatfrågan så tar vi enorma, vi tar inte bara enorma risker, vi kommer att drabbas av klimatförändringen, och Sverige kommer att vara otroligt sårbart om vi inte gör det här. Så det skulle jag säga är inte ett val. Vi måste göra det här. Vi måste klimatanpassa, vi måste bli av med det fossila i industrin, i transporterna, i jordbruket. Det är så vi tar stort ansvar. Men när det gäller ekonomin då? Så ja, vi tycker att man kan låna 1% av BNP för att kunna göra de här åtgärderna. För att bygga ut järnvägen, för att få ordning på elsystemen till exempel. Och då vet vi att Sverige har en enormt låg statsskuld om man tittar på EU-mått. Vi har ungefär 35% tror jag att det är. Och EU säger att man kan ha 60%. Få länder i EU har så lågt som 60%. Vi anser att vi kan gå upp till 50% utan problem. Och när vi pratar, eller när man läser vad Finanspolitiska rådet säger, som är de som granskar regeringens politik, de säger ju att vi står inför en behovet av en investeringspuckel som har bland annat kopplat till klimatfrågan. Och den ska vi ju ta nu med lånade pengar. Därför att vi behöver göra det här. Det blir billigare i det långa loppet att göra det.
Med tanke på att Sveriges territoriella utsläpp redan är bland de lägsta i EU. De har minskat 34% sedan 1990. Vilken betydelse har Sveriges arbete för att minska utsläppen i världen?
Alla utsläpp är viktiga att bli av med. Varje tiondels grad har en betydelse för klimatförändringarna. Det måste vi inse. Sveriges utsläpp ska ner. Vi har åtaganden som vi har tagit bland annat via Parisavtalet och inom EU. Vi har våra nationella mål. Vi ska göra det. 2045 så ska vi ha blivit av med de fossila utsläppen i Sverige. Och det är ju i dagsläget, i alla fall på pappret, så är alla partier överens om att vi ska göra det. Så den nedgången ska ju ske. Vi måste göra det. Och när vi gör det här, om vi gör det på ett smart sätt med smart teknik, och då stärker vi svenska företag när de exporterar sina saker, när de kan vara i framkant, och vi blir ett föredöme också för resten av världen. Och det ska man inte underskatta, just att vi har en betydelse för resten av världen. Våra utsläpp, precis som alla andra, varje gram av koldioxid har lika stor betydelse i Sverige som i ett annat land.
Just det här med föredöme då, eller ibland har det pratats om en ledartröja och sådär. Varför är det så viktigt att vi är det här föredömet eller tar på oss den här ledartröjan eller så?
Ja, men det är två saker. Ett, vi ska ju ner, utsläppen ska ner, och det ska vi göra snabbt. Och Sverige vinner på att vi gör detta. På den gröna politiken vinner Sveriges företag och hushåll. Vi tar upp konkurrensen med andra länder i det här racet, som ju alla ska göra. Men ledartröjan är också frågan om att vara ett föredöme. Vi var ett föredöme på det här området. När vi satt i regering så drog vi igång de stora satsningarna på att ställa om svensk industri till exempel. Och pratar man med svenska företag, våra stora exportföretag, så säger ju de att det här är ju någonting som var en viktig, om man säger USP, men det som de kunde liksom sälja på mycket, att Sverige var ett föredöme. Tidigare regeringen har ju då placerat oss i liksom gärdsgården när det gäller arbetet framåt. Och det innebär ju både för företagen problem, det innebär också att när andra länder funderar så att säga, ja men Sverige som har ett föredöme, de struntar ju det här. Då kan vi också göra det, och det har betydelse. Och det ska vi inte underskatta.
Jag tänker det du sa, att vi var en ledare när ni satt i regering och så. Men hur mycket har det Sverige gjort påverkat de riktigt stora klimatbovarna hittills, menar du, som Kina, Indien, USA? USA inte ens med i Parisavtalet längre till exempel. Så vad har det där spelat för roll egentligen?
Ja, men det gäller ju alla länder, och det är klart att vi inte har påverkat Trump och den typen av politik som han står bakom. Vi ser ju att Kina gör ju enorma framsteg. Det byggs ju så ofantligt mycket sol och vind, och de är ju liksom världsledande på att bygga elbilar. Vi har Volvo i Sverige som nu kommer fram med elbilar. Vi ligger efter. Europa ligger efter. Resten av världen behöver ta upp kampen med Kina.
Men när du beskriver den här omställningen ekonomiskt som lönsam, gynnsam, ett måste för Sverige. Ta bara exemplet Northvolt och deras konkurs. Varför skulle det vara självklart att den gröna omställningen alltid går som du tänker dig?
Ja, men när man har stora förändringar i samhället, när vi gör omvälvande förändringar, så är det ju så, självklart så att vissa saker inte går som de ska hela vägen.
Och det är en risk du är beredd att ta?
Ja, men det risk vi skulle ta. Jag brukar ta som exempel världsledande svenska företaget Sandvik. Han som grundade det och satt igång, hade smarta idéer, satt igång. Det gick i konkurs och så drog man igång det igen, och sen så började man. Och idag så är det ett av världsledande företag på specialstål och sådana saker.
Så osäkerheten får man leva med, och så får man hoppas.
Vi får leva med att det finns en osäkerhet när det gäller utveckling, teknik, etableringar och så vidare. Det största problemet vi ser idag är att vi har en regering som svajar fram och tillbaka, skapar osäkerhet för alla dessa industrier, som drar tillbaka stöd som man sa skulle finnas där. Vi måste ju peka med hela handen vart vi ska. Det är då vi kan få ordning på det här.
Daniel Helén, regeringsfrågan ska vi ställa en fråga på också. Du har sagt att ni skulle fälla regeringen om Socialdemokraterna vill bilda regering utan er. Skulle ni driva den frågan hela vägen till nyval?
Ja, vi har ju sagt att vi ska sitta i en regering. Vi kommer inte rösta för en statsminister där vi inte är med i den regeringen. Och vi vet att vi kommer inte att få ett vettigt klimatarbete om inte vi sitter. Vi är garanten för att Sverige tar upp matchen eller klimatet.
Så ni skulle rösta nej i varje omröstning om ni inte själva var med i regering?
Ja, det kommer vi göra.
Ja, då får vi tacka dig där, Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör. Vår tid har runnit ut. Vi kan väl sammanfatta lite grann vad vi har hört i intervjun hittills. Vi fick ett besked om att Sverige klarar av att ta emot fler asylsökande än idag. Runt 15 000 tror jag man kunde landa i ändå var en lämplig nivå. Straffskärpningarna har gått för långt, menar Daniel Heldén, och de tror att de kan få med sig Socialdemokraterna på detta. Och vi hörde ju här också precis på slutet, ni skulle driva det till nyval om ni inte får sitta i regering med Socialdemokraterna.
Cecilia Schavar, Mikael Kulle i studion idag, producent Pontus Håkansson. Och på måndag då fortsätter Ekots partiledarutfrågningar, då Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Men Daniel Heldén kan ni höra i Ring P1 920, telefonslussen 020 22 10 10.